Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hong Kong går ur spår. Här kommer ett nytt avsnitt av Kedja ut. Vilket är rivande intro. Jag heter Tommy Bäcke och numera känd som Nalle Puh. Eller hur, Nicke?
Yeah. Nej, det har jag inte sagt att du är som Nalle Puh, men Kalanka och Nalle Puh är i maskopi kring detta med kläder och lite annat sånt.
Ja. Kanske kommer in på det lite senare. För er som lyssnar på det här första gången, så som sagt är jag Tommy Bäcke och jag gör det här med lite trötta personer idag. Niklas och Elina. Vi ska behandla det här avsnittet som ett litet nedsnack från det stundande SM:et som har spelats i Västervik. Och jag tänker att vi ska avsluta med det, så vi bara betar av lite grann vad som har hänt i USA och så där innan. Men först vill jag veta hur ni mår.
Känner mig ungefär som ett utsketet päron.
Ja, Nicke.
den såg jag inte skulle komma.
Nej, det blir censur på det här.
Ja, det får bli censur. Nej. Det var ett roligt uttryck. Jag mår faktiskt ändå ganska bra. Jag sov som ett litet nyfött barn. Man har just fått käka natten till idag. Så att jag känner mig ändå faktiskt helt okej utvilad. Jag cyklade till jobbet i morse, glad i hågen. Och så. Sådär. Så att jag har rört på mig ganska mycket idag, vilket känns väldigt bra. Bortsett från det så är men det är bra, måste jag säga. Veckan tuffa på. Helt enkelt. Men jag vill ha en bättre recap av Lina än att hon känner sig som ett utskedet päron.
Nej, men alltså, jag är helt tömd på allt av vad energi heter. Alltså jag tror det är på ett bra sätt, och jag tror det är kroppens typ återhämtningsfunktion som har gått in i alltså 300%. För jag kan inte ens hålla huvudet rakt, nästan. Så jag ber om ursäkt redan nu om jag börjar sluddra och sånt där. För att talet har inte varit en bra funktion under de senaste 2 dagarna. Jag är bara trött. Jag är inte full, lovar. Nej, men det är någonting speciellt med att spela discgolf 22,5 timmar på 3 dagar. Med ungefär 1 timme och en kvart paus mellan runderna. Och runderna var 4,5 timmar långa. Och under den pausen så var det ju bara stress. Och det var för att få i sig mat, komma tillbaka, hinna till starthålet och vara uppvärmd, redo och klar. Och bara köra igen. Men vi ska ju komma in på lite mer detaljer kring allt det här efterhand. Men kroppen vet att den behöver vila, så det är ungefär det den gör just nu. Jag var ute och försökte aktivera mig lite förut när det ändå var, det har varit bra väder här idag. Och bara, men jag tar med mig några diskar och kastar lite bara så här försiktigt. Inte tänka på någonting egentligen, utan bara kasta disken för att få en skön, så här, skön känsla. Jag tror jag kastar kanske typ 50 meter när jag försökte ta i typ 2 gånger. Och med typ en fairway driver.
Ja, jag får lite vibbar till par SM. Känner igen, det var någon där som, ja, vi behöver inte prata mer om det.
Nej.
Just det. Nej, men vi kör vidare bara. Jag ska inte börja sluddra någonting jag heller här.
Vi gör det. Det kanske var dumt att jag ens la in det här, men jag måste nästan bara nämna att det har varit en NT i USA i helgen samtidigt som det har spelats individuella SM. Och jag tänker, vi går inte in och djupare på det, för jag antar att ni inte har sett någonting.
Jo, i princip. Ja, lite grann har jag sett faktiskt.
Ja, men
jag
går inte in och djupare i alla fall, för jag orkar inte det.
En sak vill jag säga dock.
Ja.
Det var ju 2 stycken banrekord. Det var 1 i MPO och 1 i FPO. Och FPOs var ju helt jävla sinnessjukt. Ursäkta språket.
Var det Miss Allen?
Katrina Allen. Katrina. Finalrundan. Drar till med en minus 11.
Ja.
Bogeyfri.
Bogeyfri, ja. Wait. Ja.
Och kan det ha varit... hennes, nej det var inte alls det.
Nej, det måste väl ha varit Conor O'Reilly vill jag säga. Det är väl så han heter.
Mm. Det var lite roligt att både Katrina och Austin Hanum gick de gick minus 11 bägge två finalrundan.
Mm. Conor gick 11 under som bäst också, det gjorde Austin Hanum också.
Mm.
Och Hanum med ett ace på hål nummer 15.
Mm. Mycket vackert.
Som var det finaste i karriären, enligt hans egna utsagor. Och det kan jag väl förstå, för det är ingen dålig placering han dunkar till med heller, så här från ingenstans.
Nej.
På det. Ja, det var ett skip ace. På det. Men i MPO så vinner Conor O'Reilly för Austin Hanum och Ricky Wysocki, som båda slutar på 20 under par. Och i FPO så vinner Katrina Allen för Sarah Hocum och Holly Finley.
Mm.
Mm. Och det är väl inte mer än så. Det är
en annan intressant sak är ju också, jag vet inte, ni fick säkert också det mejlet från Skip Ace, den här ligan vi håller på och bettar i.
Nej.
Att Paige Pierce har dragit sig ur samtliga NTs som är resterande att spela.
Mm-hmm. Okay.
Lite efter sitt uttalande, jag tror det var på Nick and Matt Show, men det här har ju antagligen att göra med det vi pratade om för några avsnitt sedan, när det blev en liten shitstorm mot PDGA när de skulle spela 3 banor som inte var mästerskapsbanor eller anpassade banor utifrån att spela en NT.
Mm.
Med korsade fairways så att de inte hade stängt av dem för spelarna och lite sånt där.
Det är väl bara Music City Open som är kvar framöver nu på NT:n. Sen vet jag inte om Throw Pink räknas in där eller om det står som en fristående major bara.
Oj, nej det vet jag faktiskt inte. Jag
är osäker.
Mm.
Hur som helst, hon dras ur i alla fall de NT:s. Sen, ja. Det är ju trist. Jag har inte hunnit reflektera någonting över det, så jag ska inte lägga in värderingar i det.
Nej.
På det. Men ja, det om det känner jag. Jag vill höra känslor, jag vill höra historier. Jag vill bara få en ordentlig recap från ert håll. Vad som hände i helgen. Individuell SM i Västervik, och sen så har jag en liten diskussion jag skulle vilja ta med er också. Mm. För det vi kan börja med att ta är väl egentligen att vi hade 14 DNF av 142 deltagare.
Mm.
Det är rätt mycket det.
Det är rätt mycket. Det är drygt 9% av fältet som har avslutat tävlingen i förtid.
Mm.
Och det jag, alltså den stora frågan jag ställer mig är väl egentligen vad det beror på. I och med att jag faktiskt har på känn att det inte var många hål ifrån att kanske en eller två till ställde av sig väskan och for hem.
Utifrån vad jag vet så så är majoriteten av dessa 14 faktiskt skador som har hänt precis innan eller under tävlingen. Mm. Utav de tre i FPO så hade vi tyvärr Bigge som vaknar på lördagen med ett nytt ryggskott. Alltså hon har ju haft problem med ryggen en längre tid. Och har en specialanpassad madrass för det. Och fick sova i en vanlig säng under helgen. Och på lördag då när hon vaknade så hade ryggen sagt tack och hej.
Jag läste att det var någonting med madrassen där, att det inte funkade.
Ja, så hon fick dra sig ur. Emma Gyllenberg från Västerås skadar nacken under första rundan. Får en akut behandling av Mats Hult som är på plats. Tror kanske hon klarar att spela runda två. Men DNF-ar efter det för att hon klarar inte av att fullfölja. Och sen så har vi Jennifer som dagarna innan har fått vaccin mot covid-19. Och får feber under runda två. Och kan inte heller fullfölja tävlingen.
Ett jävla skit alltså.
Ja. Sen så vet jag att det var, utav det som jag har hunnit se i alla fall i sociala medier, så tror jag att det var Filip Valentin som ramlade och slog sig på någon, alltså han halkade.
Han halkade på klipporna vid hål 17, vid 10.
Ja, det pratade väl du och Matte om.
Ja, precis. Han hade ramlat, halkat där. Och han hade väl ett knä som var tveksamt inför.
Mm.
Men det blev inte bättre av det där och därför så klev han av tyvärr. Och så jag säger redan nu, jag vill inte gå in och spekulera för mycket i detalj varför folk har DNF-at och så, än mindre hänga ut någon på något sätt. De har DNF-at. Det finns väl vissa regler kring var om vad som är skäl till DNF och så, men ja, det är väl hur rundorna ska klassas, så att säga.
Sjukdom, skada och slut på två år.
Ja, men det är ingen risk för dig.
Nej, det är korrekt.
Nej, men det är väldigt många skador. Mm. Det är ofantligt många skador.
Tyvärr. Och av de skadorna som ni räknar upp nu, det är någon enstaka akut skada som händer på plats. Men av det ni berättar och det jag kan kanske läsa mellan raderna lite grann utan att ha all fakta, så känns det som att det är mycket förslitningsskador. Kropparna mår inte bra. Och man ska gå in i ett SM på 5 rundor utan att vara hel och fräsch helt enkelt.
Mm.
Så mina tankar har gått liksom. Jag är lite fundersam kring upplägget faktiskt kring SM nu generellt. När vi spelar 5 runder på 3 dagar. Det är tätt mellan runderna. Det är tätt på dagarna, det är mycket, mycket spel eller kort tid och på få dagar. Är det för mycket att spela 5 runder på 3 dagar? Lägg ut frågan.
Får jag stoppa lite här? I vilken ordning ska vi ta allting här nu? Ska vi ta diskussionen nu eller ska vi ta den sen? Eller ska vi
ta den nu när vi redan är inne på det?
Okej. Jag personligen tycker att utan att ha spelat men har gått med alla 5 rundor. Jag kan säga att jag var rätt mör efter att bara ha gått runt och varit caddy. Jag tog inte av mig väskan många gånger under rundorna. Och jag var rätt slut i axlar och bröstrygg efter rundorna.
Mm.
Kan jag säga. Jag klagar inte, det är inte det jag gör, men det, bara det var tufft i sig. Mm. Och då tänker jag att alla spelare som dessutom inte hade CAD utan de bar sin bag och de kastade och liksom skulle fokusera fullt och så. Det är många saker som ska hållas ihop under de här rundorna. Du ska vara fokuserad mentalt. Du ska vara plats där. Du ska hålla ihop fysiskt. Tekniken ska sitta. Och det där spelar, om det inte sitter, då träffar, kanske man kastar snedare än vanligt. Och då kommer skallen in. Så att det är många faktorer som spelar in. Så att om 5 runder är för mycket på 3 dagar. För majoriteten av startfältet. Ja. Vissa klarar av att hantera det. På bättre sätt än andra. Men jag personligen tycker att det är för mycket. Faktiskt. Jag har sett för mycket hur spelare påverkas. Och så under runderna. Faktiskt. Så att jag tycker personligen att det är för mycket. Som åskådare. Absolut. Mycket golf att titta på. Men för spelarnas skull så tycker jag inte att det ska vara 5 runder på 3 dagar.
Vad säger Lina som kommer med 5 runder färskt i ryggen?
Ja, alltså jag hade ju fördelen av att ha min, alltså, underbara kompis där. Kristoffer följde ju med ner. För att, alltså, ja, först och främst så skulle han typ vara serviceperson för Disguise-teamet. Men i och med ryggen då som har bråkat med mig under 3 veckor så erbjöd han sig att faktiskt vara caddy åt mig alla 5 runder. Och jag tror att det har ju räddat att jag kunde att jag kunde slutföra. För jag tror som Nicke sa i livesändningen för FPO, för de som såg den, det var inte mycket energi kvar i kroppen där på hål 18. Och då har jag ändå inte burit min egen väska. Alltså om man ser det i grova drag, om vi dam då som gick runt 300 kast på helgen på de här 5 runderna, vi har ju ställt av och tagit på bägen minst 400 gånger under de här dagarna. Mm. Och bara en sån sak. Men grejen är, då är det bara när du själv kastar som du ställer ner väskan. Och på tee och då runt uppvärmning har jag räknat. I grova drag. Det gör ju dessutom att du lyfter ju, alltså, hela bägen. Jag vet inte vad era bägar väger, men det är säkert runt en 5-6 kilo. Som man lyfter liksom upp och ner. Och inte med böjda knän eller något sånt där. Så att det sliter vansinnigt mycket på ryggen. Och bara göra en sån sak. Och då ska du dessutom kasta 300 kast också. Så att, och lite som jag sa i början. Alltså våra runder var 4,5 timma. En uppvärmning gör man. En lång uppvärmning kanske är en timma innan man börjar.
Mm.
Men efter 2 spelade hål är du ju kall igen. Det spelar ingen roll ifall du har stått och värmt upp och stretchat och aktiverat muskler och det ena med det tredje. För att när du har gått en timma och spelat 4,5 hål, det funkar inte då. Det är liksom, du hinner bli kall. Jag såg att det var folk som gick runt liksom i shorts och underställ i princip finaldagen. Jag gick runt i underställ, piqué, hoodie och väst majoriteten av rundan. Och det var i vägen för mig när jag skulle kasta. Men det var liksom antingen det eller bli kall. Och bara det var ju liksom en avvägning. Men det är ju mycket på grund av vädret såklart. Så att kan man dessutom dra ner till att spela en runda om dagen, så behöver du inte gå igenom det här 2 gånger på en dag. Och det tror jag verkligen skulle spara på kropparna i slutändan. För att det är skillnad på att spela 4,5 timmar på en dag. Eller 9 timmar på en dag. Och utav de 9 timmarna så får du kanske i bästa fall sitta ner och ta igen dig i 40 minuter medan du kastar i dig mat. För övrig tid måste du liksom skynda dig och fixa mat. Du måste sen tillbaka till banan för att gå ut i ditt starthål. Och då vill man ju gärna hinna värma upp lite igen så att du liksom inte drar en maxdrive på ja, men typ hål 13 Alviken, det första du gör när du kommer till banan. För där har vi skador.
Mm.
Och jag förstår också, för jag menar våran fjärde runda höll ju på att bli avbruten för att vi var tvungna att spela färdigt på morgonen på söndagen för att det blev natt liksom.
Mm. Ja, det var ju mörkrets infall som
ja,
ställde till det.
Precis, för att vi började runda 4:15:30 och hade fått då innan att vi, om ni inte är klara 19:30 så får man spela resterande hål 07:30 söndag istället. Och vi i lead card i FPO var sista gruppen, för det hade varit mycket väntan. Så att på vårat sista hål, som var hål 11 på Alviken, det är ett ganska stängt hål. Det är inte jättemycket ljus som kommer in där på grund av liksom att det är ganska höga träd. Vi hade 4 spotters för att kunna spela färdigt hålet. Och vi var klara 8 på kvällen.
Mm.
Då har vi väl liksom varit igång. Jag var uppe 6 på morgonen för att jag var tvungen att promenera. För att annars hade inte min rygg hållit, till exempel. Och vi var ju på banan för uppvärmning minst en timme innan. Så att vi har liksom varit på discgolfbanan från kanske 8:30. Så vi har liksom varit där i 12 timmar i princip. 2 dagar i rad.
Det är någonstans hit jag vill leda diskussionen också. Det är just med att kanske eventuellt i alla fall se över upplägget på vårt individuella svenska mästerskap. För att det är den största tävlingen vi har på individuella sidan.
Mm.
Och i många ögon den viktigaste också. Jag hade i alla fall velat sett den bästa discgolfen. Från de fräschaste kropparna. Från de bästa spelarna.
Mm.
Och det tycker inte jag att SM Västervik i år visar upp.
Nej, och tyvärr så är ju vädret som har varit en väldigt bidragande faktor i det också.
Självklart.
Det blir ju jättestor skillnad som till exempel par-SM. När vi hade skönt väder, det var runt 20-25 grader, sol i lagom mängd och allt det här. Det är klart att det ger andra förutsättningar.
Men med det inräknat då har vi spelat ett SM redan.
Mm.
De spelarna som har åldern inne har spelat eventuellt ett ålders-SM.
Mm.
Vi har spelat 3 NTs.
Mm.
Plus övriga tävlingar som folk väljer att spela. Det var inte länge sedan landslaget kom hem från EM.
Mm.
Och 4 runder där.
Precis.
Jag tycker i professionell idrott så måste du också kunna ta hänsyn till återhämtningen. Och jag förstår, alltså från arrangörers sida, jag förstår från förbundets sida att det finns inte hur många helger som helst att lägga det på. Men därav hade jag velat revidera och spela en runda om dagen och spela 4 runder för att höja kvaliteten på det. Och ska man dra ett steg längre, då hade jag nog velat se att SM ligger tidigare på säsongen också.
Mm. Ja, där håller jag med dig. Jag personligen tycker att SM borde ligga mer i anslutning till industrisemestern, om man kan kalla det för det.
Yep.
Så att det ska inte vara ett... klart att du får kanske offra någonting annat. Alltså du kanske inte åker till Mallis en vecka på semestern. Nej, men du kan åka och förbereda dig inför SM en vecka på semestern. Och veta att du har semester. Du behöver inte ta extra ledigt för att du ska göra det. Sen tycker jag också att det ska vara torsdag till söndag. Mm. Det är 4 dagar. Att det är 4 runder. För det är tillräckligt med 4 runder. Och sen så hade jag jättegärna sett att det är tee time. Alternativt att det är shotgun. För att det ska bli liksom samma förutsättningar för alla. För det är en jättestor skillnad att spela 8 på morgonen eller 3 på eftermiddagen. Men kör man shotgun en runda, då har man ju tid efteråt och faktiskt rent av umgås.
Om jag får flika in angående shotgun så begränsar man ju startfältet lite grann också på ett annat sätt än om du har tee times.
Jo, men vi spelar ju alltid på två banor under SM.
Jo, så är det. Men det går fortfarande att ha ett lite annorlunda upplägg ändå om man bara har tee times sätter det hela tiden. Men jag köper resonemanget kring varför man skulle ha tee times eller shotgun.
Ja, alltså det blir ju mer jämnt för alla, eller vad man ska säga. Och har du dessutom två banor så kan du ju ha liksom två fulla, då kan vi ju ha lika många deltagare som vi har idag. Och eftersom upplägget är att 50% av startfältet spelar finaldagen på söndagen, så funkar ju det även med att ha tee times på söndagen.
Men...
Ja, definitivt.
Så att upplägget blir liksom detsamma, att man spelar shotgun fast det är tre runder och en final. Så att det blir fyra då totalt.
Men då är det ju lika orättvist på söndagen om du har tee times då. Då kan det också vara stor skillnad på att spela klockan 8 på morgon och spela klockan 3 på eftermiddagen.
Ja, så är det ju.
Men
det blir fel oavsett som, eller blir och blir, det ska jag inte säga. Men det kan bli fel som vi har det nu också när en liten del, om än den lägre ratade, spelar i en annan pool mot övriga openfältet och spelar en helt annan bana under samma tid. Där blir förutsättningarna inte heller de samma. Så jag tror inte att vi ska hänga upp oss för mycket på exakt samma förutsättningar, för det går inte att förutspå. Jag hade personligen helst sett tee times på alla runder. För att du får någonstans... Ja, vad har jag för underlag för det egentligen?
De gjorde det på EM.
Ja.
EM var ju tee times för alla.
Och det känns mer professionellt att ha det så. Ta det på rating också då. Eller första, dela upp dig i pooler också, precis som när du anmälde dig. Ja, men då får du anmäla dig till den tee time du känner själv att du vill spela. Anmäl dig i en boll.
Ja, fast inte på ett SM kan jag tycka. Jag köper orsaken, men inte på ett SM. Men det jag vill komma till, det här med förutsättningar också, det är ju att om man spelar två banor och man har, som vi har haft nu, poolspel där topp 72 har börjat spela på den ena banan och övriga i NPO har spelat tillsammans med FPO på den andra banan. Så är ju samma sak där, att man har olika förutsättningar för att scora på banorna.
Jo, men då var det så.
Så att jag tror man ska bestämma sig för ett upplägg, och jag tycker personligen som er att, eller som alla fall från Tommy, angående tee times på alla fyra eller på alla runder som ska spelas. Och jag tycker att SM ska gå över fyra runder på fyra dagar istället. För det är ändå den största tävlingen vi har på svensk mark från förbundshåll. Då tycker jag att folk får rätta in sig efter det. Jag köper inte det här snacket om att det är problem med ledighet och sådana saker. Vi är ute i så god tid från förbundshåll med datum och spelplatser att folk kan lösa det. Det ska inte vara ett problem.
Nej, men och Vilma, det här var vi inne och pratade på efter SM i Umeå också. Att vill man delta på ett SM, då löser man den biffen.
Någonting som slog mig. Det här blev väldigt spontant nu.
Jag älskar den här spontant. Det är det bästa.
Ta den på volley bara.
För inför i år så diskuterades det ju om damtid, men det insågs att det var för tätt inpå. Så att inför 2022 så kommer ju faktiskt frågan tas upp i tid för att det ska vara anpassat utifrån startfältet för NPO och FPO. Det som det kommer medföra är ju att man kommer inte kunna ha bara två pooler längre. Du kommer inte kunna ha pool A och pool B med hälften av NPO och FPO. Så att istället då så kommer du behöva ha tre pooler där i så fall NPO får spela förmiddag eller eftermiddag utifrån placering. på ena banan och så får FPO spela på den andra banan den ena dagen. Så att FPO blir en egen pool med att bara de är på den banan.
Det problemet försvinner i och med tea times.
Yes, för då kan du spela alla MPO på samma bana första rundan exempelvis. Samtidigt som du spelar första rundan på FPO på den andra banan.
Man kan ha samma tidsschema på bägge polerna.
Ja, men du slipper poler i princip.
Eller du behöver en A och en B-pool bara. Men det blir inga mixade klasser i någon av polerna.
Nej. Precis.
Nej, och då kan man anpassa layouts och allting utifrån.
Ja, exakt. Exakt. Det som blir, om vi ska säga eventuell förlust för FPO, det är ju ratingräkningen.
Ja, fast vi ska inte säga att det är en eventuell förlust. Nej, för det kommer inte vara.
Det har varit uppe för, i diskussionen har det varit en faktor som har spelats in under diskussionen.
Då tar vi bort PDG också, så är det lugnt. Nej, jag skojar. Ja. Men jag tänker att vi behöver hoppa vidare och jag tycker att vi kom fram till en del bra saker i en diskussion, icke för en gångs skull.
Mm.
Vi sitter inte bara och hugger på varandra. Det är skönt.
Nej, men det är väl bra.
Vi var ju till och med överens.
Ja, precis.
Hur ofta händer det?
Jag vill bara poängtera att det som gör mig mest ledsen eller som gör mig mest skärrad är att det faktiskt är nästan till 10% av startfältet som inte avslutat tävlingen. Det kommer inte att hålla i längden. Jag tycker det är synd.
Mm.
Ja.
På det. Sen om det bara beror på det här. Jag är fel man att svara på det. Men jag kan bara spontan och sitta och killisa som vanligt. Men när man tar upp samma diskussioner inom andra idrotter så är det oftast där just tätheten mellan matcher eller runder som är huvudsamtalsämnet.
Har du spelat Jenny eller Alviken, Tommy?
Nej. Och vilken natur. Vad kul att du leder oss in på det. För jag tänker att vi ska prata lite om banorna.
För om vi ska hålla oss kvar lite grann vid det här med DNF-andet och skador och sådana saker. Så både Jenny och Alviken är kuperade banor. Och det gör också med de förutsättningar som var. Där fredagen var snudd på regnfri men blöt efter skurar som hade kommit. Backen hade inte riktigt hämtat sig. Rätta mig om jag har fel, Lina, men det regnade väl nästan ingenting under fredagen?
Jag tror inte det. Det ska jag nog anse att det gjorde.
Till och från. Det kom väl någon skur bara sådär, något kort, men inget som var ihåll. Det var inget ihållande regn i alla fall, ska vi säga. Mm. På fredagen.
Nej.
Däremot när man klev upp på lördag morgon så var det ju, det regnade från alla håll. Det spelade ingen roll.
FML, tänkte jag.
Ja, det regnade från alla håll. Man drog ner paraplyet och det kom underifrån och det var liksom hej och hå. Och det då tillför, det är ju att när man rör sig på banan och ska förflytta sig mellan hål framförallt, så var det besvärligt. Speciellt i slutet på Alviken och någonstans ganska mitt i på Jenny som det var stökigt att gå helt enkelt. Man gick över klipphällar med lös mossa på, man går och spänner sig, man halkar till lite. Det är som när vi har spelat discgolf på vintern, Tom, ungefär när det var blå is och sådär. Att man går och spänner sig och lätt kan halka.
Det är så här, halka inte.
Nej, precis. Och så
drar man sig
händer istället. Och så tvärspänner man sig och så blir det någon låsning eller sådär. Så att det fanns... det är lätt att det blir skador under en sån här tävling också. Och att man då börjar vara lite trött mot slutet på rundan till exempel. Så är det ännu lättare att det händer saker. Så, men för att gå in på banorna. Vilken bana ska vi börja med att bryta ner lite grann?
Vi kan väl börja med Jenny, tänker jag. För det var ju den vi spelade två runder bara. Finalrundan spelades ju på Alviken, så den kan vi ju ta till sist.
Ja. Vad ska vi säga om Jenny då, Elina?
Alltså om vi ska se bort ifrån det som alla antagligen kommer klaga över från den banan. Vilket är T-padsen. Men vi lägger dem inom en parentes. Den banan är jätterolig att spela.
Mm.
Jag, efter den här helgen nu, när jag har fått spela banan mer, så går den förbi Alviken för mig. För båda de här har legat i min topp 5. Men Jenny ligger alltså lätt upp topp 3.
Mm.
Faktiskt.
Du låter inte lika övertygad, Nicke.
Jo, jag håller med Lina. För mig personligen, sett i mitt eget kast, jag gick ju bara en runda på Alviken och en runda på Jenny. Men med det sagt så tyckte jag att Jenny var en roligare bana för mig. Men det var hade nog mycket att göra med också att jag nådde bättre på den banan än vad jag gjorde på Alviken.
Exakt.
Också.
Det var lite det jag skulle komma till. Jenny är en bättre FPO-bana. Hade jag fått välja så hade FPO spelat finalen på Jenny och inte Alviken. På grund av att banan är mer anpassad vårat spel. Det finns jättesvåra hål där också. Alltså par fyrorna är inga lätta par fyror. Verkligen inte. Det är liksom, det ska till två riktigt bra kast.
Mm.
Så det är inga liksom gimme birdies någonstans. Utan det är verkligen, du får jobba för det. Men den banan är rimligare för FPO att spela. Utifrån kastlängd, svårighet. Det är supertajta linjer. Alltså hål 5 är liksom 1,5 meter brett, känns det som. Som du ska kasta typ 70 meter eller vad det är. Så att det kräver alltså skill och precision för att kunna spela banan. Och det är det jag gillar med den banan.
Mm.
Sen är det ju onekligen den banan jag gick bäst på också. Så att, men Alviken är för svår.
Mm. För att flika in lite grann om Jenny. Och utan att göra Mattias Nilsson arg. Så det enda jag tyckte med, alltså bortsett från 10 pädelsen som vi har haft som en parentes. Eller vi ska prata om dem också. Men så den är, det är en gammal bana. Jag tror att den är anlagd 93 eller något sånt där. Och då kastade man inte lika långt. Det fanns inte, eller ja, man kastade tillräckligt långt då såklart. Men inte på samma sätt som idag. Och det är en del hål som delar delvis fairway. Man kastar åt samma håll lite grann.
De är lite för nära varann.
Ja, de är lite för tajta in på varann. Logistiken på banan sett till sådana saker är inte helt klockren, tycker jag.
Nej. Det är ju aldrig så att du kastar över en fairway eller sådär. Men det är lite så här att de möts. Så att kickar du på träd så kan du tekniskt sett kicka över på den andra fairwayen.
Ja,
sen precis. Så är det väl hål 15 som du kastar ut för när hål 16 tees är liksom lite ner vänster. Så att tekniskt sett så kastar du ju... Ja, får du en dålig träträff så kan du lika gärna träffa tee. Om vi säger så.
Ja, precis. Och det är likadant också hål 4. Kastar du upp och möter med hål 8 tror jag det är där, va? Där när du står på 10 på hål 4 så ser du 8:ans korg rakt fram, men det är inte den du ska spela till, utan du ska spela till en till 4:ans korg såklart, som står mer intryckt till vänster där. Mm. Lite sådana saker som jag tycker drar ner lite grann, om man säger så.
Mm.
Men i övrigt en jättefin bana, fina hål. Om man bryter, tittar man bara hål för hål, så tycker jag att det är en jätterolig bana.
Mm.
Faktiskt. Det är det här med logistik och lite sådana saker som jag inte tyckte var super där. Och sen T-padsen var ju små.
Ja. De är nedgrävda. De flesta.
Ja,
vilket
de är
vi har
på
pratat
marknivå
om.
Överallt nästan. Och de som inte hade det, de var nybyggda tis som var stora.
Ja. Så att, ja, det går ju. Alltså det funkar ju för vem som helst att ta sin ansats. Förutom när det kanske är regnlera över hela baksida tis. Men det går liksom att gå från sidan eller långt bakifrån om man så vill. Men det är väl mer att De är lite små i sig bara. Nu är inte jag en stor människa heller, men de är små. Och sen så är det väl, de är ju uppgraderade vissa av dem med att ha fått nya mattor. Men det skulle liksom behövas en ordentlig tid på hålen, tycker jag.
Som på Alviken?
Ja.
Men eftersom att de har hela tiden trott att den här banan ska försvinna för att det ska byggas bostäder där på delar av banans område, så förstår man ju att de inte heller väljer att satsa någonting där.
Precis, men nu har de ju faktiskt fått då att banan ska få vara kvar i 2 år till. Vilket är väldigt kul. Så att får man möjligheten, åk och spela banan. För det är en jätterolig bana.
Verkligen, det tycker jag också. Det tycker jag också.
Kul.
Ja, ska vi ge oss på Alviken då?
Ska också tillägga förresten, ni som klankar lite på banor med OB. Den här banan har ganska mycket OB. Men det är väldigt bra OB på den här banan.
Det är det, faktiskt.
Väldigt bra OB. Så vill man ha lite inspiration till att lägga en bana så kan man ju åka dit och titta lite på sådana saker. För det blir lite lurigt, men det ska inte, alltså det straffar egentligen bara dåliga kast. Det straffar inte bra kast.
Precis. Alviken då. Jag säger shit, vilken anläggning. Jag har sagt det till andra också, men jag får lite terminalen-vibbar av anläggningen som sådan. En fin driving range, en bra putting green. Parkeringen, nja, sådär. Men det, banan är ju som sagt inte så gammal heller, så där finns det väl utvecklingspotential. Men i övrigt så tycker jag att det var en skithäftig anläggning som ändå alltså den är på ett ganska litet område faktiskt. Och hur då, nu ser Lina ut som att nu, vad säger jag nu, men jag tittar på min stegräknare på klockan och den ger en ganska god indikation på att den är inte så lång att gå runt den där banan.
Alltså jag har ju känslan av att den är skitlång.
Ja, det hade jag också. När jag gick den, alltså när jag spelade den, så tyckte jag att shit, vilken monsterbana det här. Det måste vara 12 000 steg på att spela sig runt den här banan. Men när jag kom hem på kvällen och har gått runt både Jenny och Alviken och har 15 000 steg. Då blev jag så här, okej. Okay. Så att då dagen därpå när vi spelade Alviken först. Och nu ska jag kolla efter rundan vad jag hade. Och då hade jag knappt 8000 steg. Efter Alviken. Så att,
då måste ju Melker hålla sig på fairway ändå.
Ja, eller att han helt sonika fick gå själv till sin disk.
Ja.
Många gånger också. Nej, men det är klart det hade blivit mer steg om jag hade spelat den. Såklart. Det hade det blivit. För att jag hade varit så mycket off the fairway. Men jag tyckte det var grymma T-pads, hatten av. Det är bland de bästa jag har spelat på. Helt klart, hittills. Håldesignen, ja, jag har inte brytit ner den så mycket som att jag har bara spelat ett varv där och sen gått med och sett, och då tänker man inte lika mycket på sådana saker, i alla fall inte jag har gjort det. Några hål tycker jag väl är sådär, men alltså de är inte spektakulära eller märkvärdiga så, tycker jag. Den här nya hål 3 som har fått mycket ris, tycker jag lite grann, eller mycket, men har fått en del ris i sociala medier, folk har frågat vad är det för monsterhål och så. 280 meter par 5 i skogen.
Ligger du inte på fairway så är du rökt.
Ja, Mats Hultz hade ju sagt det. Ja, man slår ihop 2 par 4 och får en par 5.
Ja. Om vi ska stanna lite där. Alltså, jag älskade ju gamla hål 3 och gamla hål 4. Som nu då har blivit nya hål 3. För att jag tycker det var 2 väldigt roliga hål. När jag däremot pratade med Stefan Svärd om hål 4, för det är liksom från utkast så är det, är du högerhänt så är det ett forehandhål, skulle jag säga. Jag kastar ju, alltså jag försöker ju bomba det hålet forehand. Men, och han tyckte också att det var ett bra hål. Men problemet var att folk spelade inte hålet som de ville att hålet skulle spelas. För de ville ju att det skulle vara en forehand eller liksom en stor anhyzer för att komma runt svängen. Men istället så spelar folk rakt till svängen och sen därifrån ett rakt inspel. Så att man bryter liksom ner hålet. Mm. Det är ingen som försöker liksom, ja men, gå för det lite mer. Så det var väl därför de tyckte att man ville göra någonting annat istället.
Mm. Ja. Det hålet är ju så nytt också. Och färskt.
Mm.
Så att man kan ju tycka att det var kanske en hel del sly och så. Men man får inte ta bort för mycket heller.
Nej.
På det hålet. För att man måste, man får ta lite allt eftersom. Man får liksom utvärdera lite grann. Göra små förändringar. För jag tror att det hålet kommer att sätta sig. Och det kommer att bli lättare att skåra på det.
Mm.
På ett annat sätt än vad det har gjort nu under SM. Och sen har ju, jag tycker att det har inte varit riktigt schyssta förhållandet att man ska använda det här SM:et som en referens för just det hålet. Men sen i övrigt så tycker jag att en häftig blandning av skogshål och öppna hål.
Det är ju det som gör banan så bra.
Ja.
För att det är verkligen båda grejer, alltså båda världar. Det är bara att de öppna hålen är så fruktansvärt långa.
Ja.
Och påverkas ju vansinnigt mycket av vinden såklart. För att det blir som en liten gryta mellan skogen. För att det blir liksom, okej, här blåser det åt det hållet. Och sen så går man i samma riktning sen igen. Och så bara, men vänta, var det inte motvind här? Nu är det medvind här. Mm. Så att det liksom, allt liksom bara cirkulerar. Det känns det som.
Ja. Ja, det är lite speciellt. Helt klart. Det är det, men ja, det är, jag tycker att det var, ja, helt klart en mästerskapsbana tycker jag. Sen kanske att vissa hål skulle kunna vara annorlunda för att skapa någonting annat, men helt klart en häftig anläggning tycker jag, och det är hatten av för det arbete som har gjorts där på ändå relativt kort tid så att säga.
Mm.
Måste jag säga.
Jag satt och letade fram lite statistik nu just på hål 3 där på Alviken. Jag tror det gjordes 2 birdies på hål 3 sett över hela helgen.
Den ena var på fredagen av Henrik Hagman och den andra vet jag inte.
Finaldagen var det en som gjorde birdie också.
Det var det.
Jag tror det var Henrik Hagman som gjorde birdie.
Ja, han gjorde det första dagen. Det stämmer.
Mm. Jag gick 9-9-7 där. Ja. Så det var ju kul. Sen så var ju tillfälligt vatten typ halva mitt spel också, kändes det som.
Ja, det var nog så för väldigt många tillfälligt vatten på både på bägge banorna faktiskt.
Var det träsk eller?
Ja.
Ja. Men du såg kanske klippet som Ching hade lagt ut.
Det såg mindre roligt ut. Just då var jag väldigt glad att stämma i tv-soffan faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Ja, det gjorde du rätt i. Ja, nej men jag tycker att vi lämnar banorna. Det är Alviken hatten av. I alla fall från min sida sett. Finns en del att jobba med men inget. Den duger som den är också.
Mm. Banan har ju det rykte den har av en anledning. Så som du säger, hatten av.
Ja.
Om vi ska gå in lite mer på faktiskt spelet som spelades på Alviken igen i helgen. Vad var det som utmärkte sig? Var det något spektakulärt som ni fick bevittna, ni som var på plats?
Vädret.
No shit.
Det går inte att blunda för vädret. Men om vi ska skita i vädret.
Jag fick gåshud när jag läste inlägget från Svenska Discgolfförbundet på söndag eftermiddag.
Mm. Jag med.
Så just upplevelsen att säga oavsett vädret så är det ju ett mästerskap att minnas och ha med sig framöver.
Mm. Så är det. Ja, vilka utmärkte sig om vi... Alltså för mig... nu ska jag försöka säga det här utan att klappa ihop. Men för mig är hela 2021s prestation, det är att Hanna Jansson knatar sig igenom hela tävlingen.
Mm.
Ni som såg henne... Jag är så snabla djupt imponerad av henne och hennes fighting skalle alltså.
Mm.
Haltar runt, svårt att ta sig över hinder på transportsträckor mellan hål. Hon hade med sig sin underbara gubbe Stefan som hjälpte till, stöttade henne, han bar hennes bag.
Han fick ju plocka upp hennes diskar. Alltså ja. hon hade såna ryggsmärtor som liksom gick ner i lårmuskeln så att hela låret krampade för henne.
Nej, hon ska baske mig ha årets prestation. För mig finns det ingenting annat som toppar det. Linus är en klass för sig i Sverige.
Ja, det visar vi inte, om inte annat återigen.
Ja, jag håller hans prestation sjukt högt, men det Hanna får fightas emot förutom väder och liksom konkurrens från andra spelare, även då fightas med sin egen kropp. Nej, det är no offense Linus, men Hannas prestation överträffar det mesta den här tävlingen. Det är det jag som jag bär med mig mest faktiskt.
Mm.
Sen Linus utmärkte sig på sitt sätt. Det gjorde han ju helt klart. Ja. Jag måste få samla mig lite känner jag. Elina får väl fylla i någonting här.
Ja, alltså jag gick ju ändå med Hanna och jag bodde ju med Hanna hela helgen. Och hon sa ju det liksom att efter varje kast som hon gjorde så svartnade för ögonen i liksom 10 sekunder. Hon fick liksom gå och stötta sig på Stefan för att ens ta sig fram. Så att hon ens, alltså, det är en sån fruktansvärd mental styrka och bara kunna alltså pressa sig igenom. Sen om det är så jävla smart. Ja, Hanna, det vet jag inte. Men alltså hon lyckas ändå trots detta ta en bronspeng.
Mm.
Och det är klart att hon känner ju att hon är ju besviken för att kroppen liksom ger upp för henne. Den håller 362 dagar på ett år. Men inte när det betyder som mest för henne.
Mm.
Men och att då bara pressa sig själv igenom det här. Jag tror ingen annan hade klarat det. På det sättet som Hanna gjorde.
Inte presterade den golfen hon presterade.
Nej.
Nej, det var jag tas ju lite grann alltså, efter det ni berättade just om Hannas egentligen hela SM:et med hennes smärtor och sådär. Det jag funderar lite grann mer på är ju framtiden nu. Hur kommer hennes kropp att reagera och hur kommer hon att reagera på det? Det kommer vi säkert få veta när vi pratar med Hanna närmare också. Men jag hoppas inte att det har varit förgäves för henne.
Jag hoppas.
Jag ser ju en lysande framtid för Hanna.
Verkligen. Verkligen. Det jag hoppas är att Hanna tar kontakt med Mats Hult och försöker att jobba tillsammans med det här. För när vi kom på söndagen, alltså Hanna hade så vansinnigt ont. Mats var där på plats och skulle försöka se vad han kunde göra för att hjälpa henne. När Hanna lägger sig på massagebänken, då är hennes högerben 7 centimeter kortare än vänsterbenet. Alltså jag tror inte ni förstår hur mycket, alltså ni, ja, men jo. Föreställ er hur mycket 7 centimeter är. Och så ska du tänka dig att du ska gå med det. Du ska gå med ett ben som är 7 centimeter kortare. Alltså att man haltar, det är ju väl inget konstigt. Men tänk då smärtan det blir.
Ja, det är, jag vet inte riktigt vad jag ska, jag får inte ord riktigt, känner jag. Det är otroligt starkt, men det är också, ja, som sagt, jag hoppas att det inte ska sätta käppar i hjulet för den framöver här.
Nej, verkligen inte. Det vore så djupt tragiskt om det blev något. Men det, alltså, jag tror att det där kommer hon att kunna få bukt med och träna upp kroppen och få till det. Det känner jag mig ganska övertygad om.
Definitivt.
Faktiskt.
Vi hoppas på det, såklart. Men när vi ändå var inne och berörde Linus lite grann. Ja, det är som du säger, Nick, han är en klass för sig. Jag vill bara se vad han kan åstadkomma på de stora scenerna. Jag vill att han ska ut internationellt. Jag vill att han ska ge smisk på amerikanerna.
Ja, det tror jag att han kommer att göra också.
Ja, det kommer man garantera. Det måste bara ske. Och jag vet inte vad vi ska behöva göra för att det ska ske. Viktigt.
Nej, men han måste ju känna att han vill satsa själv, såklart.
Ja, självklart. Självklart.
Och sen får ju vi alla andra runt omkring stötta på det sätt som går. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Och om Innova, som är hans sponsor, tar sig samman och tar över honom.
Får hoppas på det. För i dagsläget så är han, det är han vi har i dagsläget som kan göra stordåd.
Ja.
Som jag ser det. I övrigt så är det fortfarande lite grann. Det finns en kille som kittlar mig lite grann, och det är Josef Berg, som jag satt och hoppades på innerligt skulle knipa en pallplats. Och vilket han var nära att göra inför de sista hålen som återstod. Han hade 2 hål kvar att spela när lead card hade, eller han hade spelat klart och lead card hade 2 hål kvar att spela. Och där lyckades de inte att hålla sig undan pallen, Helleblad och Svärd, vilket är väntat till viss del. Men jag hade någonstans hoppats på att Berg faktiskt skulle rå åt sig en pallplats. Han gör en fantastisk sista runda.
Ja, precis. Det är det som är. Också om vi är inne på prestationer, så går det inte att sticka under stolen heller med att Helleblad och Svärda är på pallen. En liksom grandmaster och en master spelare som är de närmsta, som är närmast Linus. Det är också, det är spektakulärt, det är imponerande.
Och någonstans visar ju faktiskt rutinen här också, både Helleblad, Svärd och även Emil Dahlgren som delar fjärdeplatsen med Josef. Är där. Och jag tror att det är mycket, mycket rutin av att ha spelat den här typen av tävlingar och ha spelat framförallt i det värdet som var i Västervik.
Ja, och sen hade de ju hemmabanor också, ska tilläggas. Vilket såklart väger in, att man vet diskar och linjer och sådana saker spelar in såklart. Men helt klart imponerande. Jag hade glädjen att få gå ett varv med tillsammans med Helleblad då, Melker, och han spelade på samma kort. Och det var intressant att se honom spela. Man har ju hört hans namn och sådär, och sett något klipp och sådär med han. Men nu var det intressant att få gå nära in på och se honom spela.
Det är lite imponerande också, för att Helleblad är ju en väldigt meriterad spelare.
Mm.
Men det här är hans första mästerskapsmedalj i Open.
Mm.
Individuellt, va?
Mm.
Ja. Och han sa det så bra på prisutdelningen också. Ja, andra plats är det finaste man kan få i Sverige just nu. Som att Linus är en klass för sig.
Mm. Ja, så är det ju. Alltså, det går inte att komma undan. Jag ser inte vad man ska behöva göra för att slå honom i år.
Mm. Ja.
Någonting jag tycker var så vansinnigt vackert också, det var att se Anders Svärd på pallen.
Hans tacktal, ja.
Ja.
Jag får gåshud när jag tänker på det nu, när du berättar det.
Alltså jag också. Och se liksom hur rörd han blev av att få ta den bronspengen som han blev lite berövad av 2019 på hemmaplan.
Och att hans kompis Helleblad äntligen fick få sin mästerskapsmedalj. Det var stort att få vara på plats och se det där live faktiskt. Det är, jag tänkte faktiskt väldigt mycket på dig, Tommy, när vi stod där, eller när jag stod där, och alla vi andra också. Du hade älskat att vara där, kan jag säga.
Jag är ju lite av en känslomänniska.
Ja, men du pratar så mycket om det, och just därför så tänkte jag extra mycket på det, för vi har ju pratat ganska mycket sånt också. Det här med känslor och sådana saker, och då gör det att det är... jag hade så önskat att du hade fått vara där, helt enkelt.
Jag önskar att jag var där. Mer än så behöver jag väl inte säga. Det är klart att man önskar att man var där.
Precis.
Både.
Men, ja. Något, när vi ändå är inne på det här med känslor. Jag vet inte om ni som kollade på liven tänkte på det. Men ungefär där i att vi skulle göra våra sista inspel i FPO på hål 18. Eller efter att jag spelar fram till korg på hål 18. Då är det en Niklas Nyman som blir vansinnigt tyst i kommenteringen. Och jag kan ta på mig skulden för det. För efter mitt liksom sista kast, då fattar jag att det är snart över. Och jag har ändå lyckats att ta en andra plats i tävlingen. Så att när jag lägger ner mina grejer i bagen, så öppnar sig Niagarafallen och jag fullständigt klappar ihop. Alltså tårarna liksom forsar och det, alla känslor kommer på samma gång. Och jag försöker att liksom dölja det här lite snyggt bakom min caddy.
Det gjorde du inte.
Och sen när jag går över lilla bron på 18 så lyckas jag och Niklas få ögonkontakt. Och sen var det kört. Så att inför att jag ska göra min sista putt, så står jag och hylgrinar. Och jag får liksom försöka samla mig för att ens liksom kunna göra putten. Alltså Kristoffer har filmat det och jag har suttit och tittat på det så många gånger och jag bara så här. Ja.
Ja.
Ungefär då så dog batteriet på myggorna i liven också.
Ja, alltså det var så, Mattias sa, nu får du gå fram och gratta henne, sa han till mig. Jag vet inte om det hördes på live. Jag har inte kollat det själv.
Alltså från det att jag släpper min disk, då klipps ljudet.
Okej.
Okay. Så efter det hörs liksom ingenting mer. Och jag är så här, jag vill ju höra slutet.
Ja, för Mattias sa, du får gratta henne. Han borde ha sagt det innan ljudet försvann i sådana fall. För jag minns i alla fall att jag sa, det enda jag fick ur mig, det var att det ska jag verkligen göra.
Mm.
Och sen var jag tvungen att backa ifrån. För att jag, det kom sådana glädjetårar faktiskt. För mig också. För att jag varit så sjukt glad. Efter allt vi har pratat om med Lina. Utanför podden. Och så med allt med träning och sådana saker. Så kändes det så sjukt stort. Att du äntligen fick kliva upp på pallen. Så. Och sen har jag ju också blivit en sjukt blöd människa. Sen jag blev förälder. Så att det är... spelar ju också roll. Såklart. Men ja. Och sen eran prisutdelning var också fin. Sofie högst upp på pallen. Som än en gång var för tuff att slå. Och ni. Alla, ni ställer till slutet. Att ni står alla tre på. Längst upp på pallen och kramade om varann. Sjukt mycket känslor där också. Det var otroligt fint att se. Så att det var Stefan Svärd har sagt innan tävlingen att han vill ju att folk ska få uppleva det här och se tävlingen som att de ska minnas tävlingen för att det var häftiga anläggningar, fina banor och så vidare och så vidare. Inte på grund av vädret, men någonstans när man summerar den här helgen så är det ändå liksom det som händer, allting som händer i slutet som jag kommer att bära med mig mest. Ändå faktiskt, så att för vädret kan vi inte påverka. Det hade varit en sak om vi hade haft inomhusarenor och att taket inte gick att stänga, det hade varit något annat, men det här gick inte att påverka så att säga.
Och med det så får vi väl återigen Elina stort grattis till ett välförtjänt silver.
Tack.
Du är värd guld, men ibland får man nöja sig med silvret, och det tror jag att du gör.
Ja. Ja, alltså Sofie är fortfarande i en liga för sig. Och det var någon av mina kompisar, jag kommer tyvärr inte ihåg vem, men personen summerade i best of the rest, och det är verkligen så det känns. Det hade varit jättekul att kunna utmana Sofie redan i år. Men det visste jag innan. Det var som när vi pratade. Jag förväntade, alltså, jag hade väl förhoppningar om att kunna komma topp 5. Men pallen var liksom utom räckhåll, kände jag. Då skulle jag behöva spela riktigt, riktigt bra. Om det skulle vara så.
Jag tror jag pratar för både mig och Nicky när jag säger att vi är otroligt stolta över dig. Och fantastiskt välförtjänt.
Tack.
Så. Vi har väl egentligen tagit resultatet lite grann, pallplatserna. Men lite snabbt så kan vi säga att Anders Svärd förtydliga. Anders Svärd tar tredje platsen i MPO. Andra plats Jonas Hellerblad och högst upp på pallen då Linus Karlsson. Och i FPO så har vi Hanna Jansson på tredje plats, Elina Rydberg på andra plats och högst upp på pallen Sofie Björlycke för sjätte gången.
Femte raka
och sjätte guldet totalt sett.
Och det blev väl som våra lyssnare hade förutsatt också. De flesta trodde på Linus och Sofie. Sen var det några som stack ut hakan och sa både Elina och även Matilda. Någon trodde på Hanna. Definitivt. Och i här klasserna så var det några till. Svärd, men Max och Josef var väl två favoriter också.
En liten parentes här. Jag har ju ett nederlagstipp att Emil Dahlgren, både på par SM och även nu lite grann på individuell SM. Och ändå så är han ju där till slut. Och jag pratade med han efter finalrundan och liksom, ja, men ändå på något sätt gratulerade han till en väl genomförd tävling och så. Och då sa han att ja, du ska elda på lite mer. Så kanske jag spelar lite bättre.
Så, vi ska fixa det till nästa år, Emil.
Men det kostar.
Ja, nej, Emil är en grym spelare. Det går inte att säga någonting om. Som håller Sverige elit. Faktiskt. Mm. Ja, det var en liten parentes här i slutet. Vi kan hoppa vidare.
Bara slutet här. Bra jobbat allihopa som var där och spelade. Jag är otroligt imponerad av alla som for dit och genomförde tävlingen.
Mm. Mm.
Delvis eller tack. Helt. Det spelar ingen roll. Med det värdet och de förutsättningarna så otroligt starkt. Jag hade inte gjort det själv. Det är därför jag den här gången faktiskt tycker att en tävling är värd mer än att bara vinna.
Mm. Precis.
Så otroligt stort.
Ja.
Bra summerat.
Med det sagt så lämnar vi väl SM 2021 och blickar lite framåt då.
Mm.
Tänker jag. I helgen så kan väl bara börja nämna att Erik Mellgren anordnar sista deltävlingen i Svenska Amatörtouren i Falköping denna gång.
Mm.
Det var länge sedan vi pratade om Mellgren. Så jag tycker vi slänger in honom här och ger honom en liten hyllning. Lycka till i Falköping. Och må det bli en fin finaltävling. Sen ska vi faktiskt spela Disc Golf Pro Tour i, eller vi ska inte, jag säger alltid så att vi ska spela. Det ska spelas MVP Open. På
alltså I wish att vi hade spelat.
Korrekt, Nicke önskar nog också det. Nu äntligen Nicke, är det dags?
Mm.
MVP Open. Och så blir det världens sämsta skit att Lisotte inte är med för att han sitter i någon himla karantän skit. Mm.
Men det är Jussis
fel. Alltså det är så typiskt. Det ja, är så sjukt liksom typiskt.
Hyfsade hemmabana, då får han inte vara med.
Nej.
På grund av karantänsregler. Det är
det efter han var i Europa eller?
Mm.
Är det så länge?
Ja, jag tror han har varit, det är för det. Och sen tror han har varit någon sväng till Kanada också. Jag tror att det är någonting här som spökar.
Ah,
jag läste bara att han var besviken över att han inte skulle kunna komma och spela. Tyvärr.
Det är ju fullt förståeligt.
Ja, det känns lite trist för att man vet att han kan spela riktigt bra golf på den banan. Han kan banan väldigt bra också. Men skit i det. Predictions. Jag sätter mina dollares på Calvin Heimberg.
Mm.
Jag säger Ricky Wysocki.
Jag säger Drew Gibson.
Yes. Bra Elina, jag hade han som en liten bubblare.
Jaha,
men du behöver nej. Inte det.
Nej, men det har varit så många skogsbanor nu. Där liksom Drew har så här varit lite sneaky.
Han kastar lite bass bara, så ordnar det sig.
Ja. Han har ju blivit någon att räkna med de senaste veckorna. Och jag tycker att det är skitkul.
Ja.
Ja.
Nej, så nu. Jag håller på honom. Ska vi inte jinxa här? Ni är bra på jinxa. Jag ska inte jinxa.
Jag håller självklart på Chris Dickerson, men.
Ja. Ja. Alltså Drew växer mycket, gör han.
Mm.
Speciellt nu, liksom senaste månaden.
Ja.
Tävlingen spelas 3-5 september.
Precis, det blir live till helgen.
Det blir det.
Jag kommer ha Chromecasten till Falköping.
Ja, just det är Falköping helgen också.
Nej, det är Amatörtouren.
Ja. Amatörtouren.
Jag tänkte ha
vad jag missat. Moraliskt stöd.
Vad har jag missat, tänkte jag.
Mm.
Ja, och på damsidan då, ja, det är en skogsbana. Det är väl typ Hokom kommer att segla upp som någon sorts hot om segern.
Det kommer hon.
Sa han med lite lätt fördärv i rösten.
Ja. Ja. Jag får så ont i höfterna när jag ser henne spela.
Ja. Men grejen är att det här har vi ju pratat om förut också. För att hon är ändå med upp i lead card på skogsbanor. För att det är inte längden som krävs utan det är precisionen. Och den har hon.
Ja.
För att kunna kasta liksom tajta linjer. Sen hoppas ju jag i vanlig ordning på Cat.
Ja, jag tror att hon också kan vara med där. För det är ju ändå ett par bombarhål också.
Mm.
Där hon har en liten fördel.
Jag är väl lite inne på samma spår som Elina också. Hoppas på Catherine Allen såklart. Men nej, jag tror att Paige blir för stark.
Ja. Mm. Faktiskt.
På det. Jag vill slå ett litet slag för Henry Young också.
Mm.
Med tanke på banan.
Ja. Någon kommer att vinna.
Säg att jag har fel då. Gör det bara.
Jag sticker ut hakan och säger att någon kommer att vinna.
Ja, det är korrekt. Någon kommer komma två och sist också.
Japp.
Precis som vanligt. Det är om det.
Ja.
Med det så tackar vi för oss för 125 gången i ordningen.
Ja.
125 avsnitt. Alltså.
Det är bara tuffa på, vet du. Tuff. Eller som oink, bilden oink. Du brukar dela emellanåt, Elina.
Choo-choo, motherfuckers.
Jag trodde du menar på hänglåset.
Nej, lägg av.
Jag tänker att vi ska fortsätta plugga The Next Big Thing. Och ja, stay tuned. Det händer grejer.
Det börjar närma sig.
I övrigt så vill vi tacka alla lyssnare för att ni rattar in oss varje vecka. Det är ni som gör att det är kul att fortsätta spela in de här avsnitten. Stort tack till Marcus Linder och Emil Lennartsson för vignetter, jinglar och grafik. Nu sitter Elina och skrattar åt mig. Jag hör det. Vi vill även rikta ett stort tack till alla våra patrons som gör det lilla extra för att vi ska kunna göra det lilla extra för er. För övrigt, kolla våran Instagram story. Jag är ganska nöjd med den. Hylla lite.
Den var jättefin.
Jag hyllar våra patrons lite extra där.
Alltså vi ska säga så här. Det är ju Tommy som ligger bakom vårt Instagram-konto. Så att hylla honom lite där. För han gör ett väldigt bra jobb.
Det är lite enformigt ibland.
Ja.
Men vi får jobba om det. Jag har försökt slänga in lite nya fräscha grejer här om dagen. Sådana här weekly recaps och grejer. De tycker jag blir fina.
Du är jätteduktig.
På det. I övrigt så får man signa på Patreon om man vill. Det är så här. Det blir kul.
Mm.
Mm. Tack för idag, hörni. Puss och kram.
Och Nicke.
Kasta inte kedja ut.
Kasta inte trä.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.